Då är vi igång med coronaveckan som gått. Välkommen ni som kollar. Det här är ju en inspelning och en uppläsning av den text som jag skriver varje vecka på emanuelkarlsten.se. Idag så sänder jag ifrån ett hotellrum i Stockholm. Kvaliteten på både bild och ljud tror jag är möjligtvis något sämre. Jag hoppas att det här ändå går bra. Det här är en inspelning som görs och gör att det blir en podd efterhand och läggs ut som video efterhand. För den som hellre tar till sig den här corona-uppdateringen via ljud eller video. Och vi kastar oss direkt in i den här coronaveckan. För varje vecka så sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv. Det här är vecka 24. Där 14 574 hittills har avlidit med covid-19 i Sverige. Vilket är exakt samma siffra som jag rapporterade om förra veckan. För den 13 juni, alltså förra söndagen, så stängdes Folkhälsomyndighetens databas ner efter att ha upptäckt ytterligare säkerhetsbrister i databasen. Det här innebär att det inte finns aktuell data över dödstal. Det har alltså inte ändrats eller uppdaterats på en vecka. Men däremot så finns det denna vecka för första gången på 2 veckor fullständig data över antal bekräftat smittade. För den datan har ju lite eftersläpning eftersom jag rapporterar om senast inrapporterade helvecka. Och söndagar så har vi inte en helvecka och den helveckan rapporteras klar först på fredagen. Så det är alltså vecka 23 som den datan gäller. Men det är enligt så som det har varit varje vecka när jag rapporterat om det här. Så det har vi äntligen uppdaterade data på. Och då kan vi börja med att titta på hur det ser ut med antal tester. Det har ju gått jämnt nedåt de senaste 6 veckorna och fortsätter att göra så även den senaste inrapporterade helveckan. Minskade 18% antalet som gick och testade sig för covid-19 och är alltså nu nere vid ganska exakt 150 000 tester. Antalet bekräftade smittofall då, som vi får nu för första gången en korrekt siffra på, det fortsätter att minska också. Och nu ser vi då vad det innebär. De här två staplarna som vi hade, vecka 22 och vecka 21, där databasen utsattes av intrång och man stängde ner en period, gjorde att all data blev huller om buller och vi ser inte riktigt vilka datum det faktiskt handlade om. Men nu ser vi här att det är en ganska kraftig nedgång under de här 3 veckorna totalt. Och den senaste siffran här då är ju väldigt låg som ni ser. Vi har inte varit så här lågt sedan början på oktober förra året. Så nu är det ju otroligt goda, fina siffror får man ändå säga. Även antalet sjukhusinlagda fortsätter att minska. Det är nu färre än 400 totalt på sjukhus i hela Sverige. Vilket vi ser här om vi zoomar in lite på den här grafen. Vi ser alltså den här orangea linjen visade i hela riket då. Att vi är nu 385 personer inlagda på sjukhus i Sverige. Och då är 295 av dem på vanlig slutenvård och 90, alltså under 100, är på intensivvård, vårdas på intensivvård i Sverige. En väldigt låg siffra. Vad är vi tillbaka? Vi är på nivåer som i klass med, kan det vara november förra året i alla fall. Men sanning att säga så ser det ut så att vi inte har varit särskilt mycket lägre ner. Vi har haft den här nivån ungefär hela tiden. Så att vi är nere på riktigt låga nivåer där. Vi ser att i Stockholm så har man bara 22 på IVA, 52 totalt på slutenvård och totalt då sammanslaget 74. Det är väldigt positiva siffror som vi ser. Vi hör också runt om i landet rapporter om unika siffror. Där man i Västra Götaland är nere på under 100 sjukhusinlagda. Och i region Gävleborg så har man för första gången inte en enda sjukhusinlagd covid-19-patient. Men fortsatt så är ju såklart man sliten i vården och jag har ju skrivit om det här många gånger vilket ohumant tryck det har varit och hur många det är som har sagt att de ska sluta eller har slutat. Men en sammanställning i veckan visar att några tecken på någon massuppsägning bland sjukvårdspersonal ännu inte har märkts av bland i regionerna. Pandemin är ju dock långt ifrån över och oron är fortsatt stor för vad delta-varianten kan innebära för Sverige. Den tidigare kallade indiska mutationen kallar vi nu delta. Under den senaste veckan så har delta-mutationen ökat med minst 70% på 5 dagar. Och en samhällsspridning av mutationen är nu konstaterad, det vill säga det går inte att spåra till bara utlandsfall, utan den sprids i samhället okontrollerat. I veckan har det också kommit kritik om att sekvenseringen, det vill säga undersökningen av mutationer, går för långsamt. Att testresultatet kan komma 4 veckor efter insjuknande. Och det är ju så att det fungerar så att regionerna rekommenderas eller ska skicka in, jag tror att det är 10% av alla covid-positiva fall till Folkhälsomyndigheten eller till sekvensering helt enkelt. Alltså en undersökning för att gå igenom vad kommer viruset ifrån, vad innehåller den för, ja vad nu kallas, DNA. För att spåra om det finns några nya mutationer eller vad det är för typ av mutation som sprids i Sverige. Och det här tar alltså lång tid. Dels är det en liten del av alla fall som skickas in, och dels har det ganska lång tid för den här sekvenseringen att göras. Så eftersläpningen är ganska stor här, vilket det alltså finns en hel del kritik kring. Även om det ännu handlar om få fall då för Delta, det ska man ju verkligen komma ihåg, att det är ju inte jättemånga fall som vi har hittat hittills, så är det en tydlig trend som vi ser här. Som bekant så är ju numera då alfa, den tidigare kallad brittiska mutationen, den dominerande mutationen i covid-19, de positiva covid-19-fallen. Men vi ser här alltså den röda linjen att delta börjar gå upp här, men det är fortfarande ganska lågt. Det handlar om kanske 10% av de undersökta fallen som är i delta, men den har en tydlig uppgång samtidigt som alfa alltså avtar. Så det är oroväckande trender. En stor studie från Skottland visade i veckan att risken för att hamna på sjukhus är fördubblad om man smittas av delta-mutationen jämfört med alfa-mutationen, den som alltså dominerar i Sverige och i Skottland just nu. Sedan tidigare är det känt att deltaviruset smittar lättare, och i Storbritannien där deltamutationen nu står för 90% av alla nya fall har man skjutit fram landets lättade restriktioner. Man hade ju tänkt att man skulle lätta upp väldigt mycket mer här nu då. I Sverige så handlar oron för den här deltamutationen allra mest om hösten, eftersom smittan under våren spred sig snabbare än väntat bland barn och unga. Man säger snabbare än väntat, det är Folkhälsomyndigheten som använder de orden, att det var oväntat att det skulle spridas så mycket bland barn och unga. Men den här förändringarna i viruset har gjort att det har spritts mycket mer bland barn och unga. Och under hösten så är det ju barnen som framförallt kommer stå utan någon dos vaccin. Trots det så kom regeringen i veckan med besked om att undervisning på plats kommer att vara huvudregel på landets grundskolor och gymnasieskolor under hösten. Detta eftersom undervisningen annars befaras bli lidande. Och vi vet ju som sagt inte hur det här riktigt påverkar ännu. Än så länge så verkar det ju vara så att om man insjuknar och är yngre så får man inte allvarlig sjukdom i regel, utan en väldigt mycket mildare variant. Det är ju också därför som man inte har vaccinerat barn. Det pågår en diskussion om man ska gå ner till 16 år, kanske 12 år och vaccinera barn också. Där väntas Folkhälsomyndigheten komma med någon slags besked i nästa vecka. Vi får se hur det blir med det. Regeringen uppmanade veckan till små midsommarfiranden, men att de med vaccin ska våga leva även om det ska ske inom nuvarande restriktioner, som ju är att 8 personer max får mötas i privata sammanhang. Det finns ju andra regler om en allmän sammankomst, och har vi gått igenom tidigare, en allmän sammankomst är en anmälningspliktig verksamhet. Det vill säga att man ska anmäla till polisen ifall man ska ses utomhus och ha någon slags allmän sammankomst, ett firande av något slag. Om man är inomhus så behöver man däremot ha en allmän sammankomst. Behöver man däremot inte ha polisens tillstånd, och då får man vara 50 personer sittande hela tiden. Alltså. Annars är det 8 personer som gäller därmed. Den 1 juli så kommer ju preliminärt det öppnas upp för nya lättnader i Sverige. Om så blir fallet, och då ska vi säga om, så vill regeringen att det ska öppnas för ännu fler än 3000 sittande vid utomhusevenemang. Förslaget som nu går på remiss är att 3000 ska gälla per sektion, inte per arena som det har varit tidigare. och handlar då främst såklart om utomhusevent på stora arenor, fotbollsarenor och liknande. Och fotbollen jublar såklart åt det här beskedet. Kulturen är lite mer lågmälda eftersom att det inte är så att det står på kö en massa stora arenaevenemang för kulturen. Utan det kräver ju planering och lång framförhållning, så att det innebär inga stora skillnader för kulturen. Men det är alltså så att den 1 juli, det kan jag backa tillbaka och titta och läsa mer om jag har skrivit om det. Så var det ju tänkt då att lättnaderna skulle innebära att 3 000 kan närvara vid utomhusevenemang om man har en tilldelad sittplats. Det kan nu alltså öka till över 10 000. Riksdagen kallar samtliga 349 ledamöter till den misstroendevotering som ska hållas på måndag vid lunchtid. Och det har ju hänt när jag spelar in det här. Det blev ju en misstroendevotering och det blev också en Stefan Löfven som blev utsatt för denna. Han är ju nu, helt enkelt har ingen plats och måste söka nytt stöd för att bilda ny regering eller avgå eller bilda nyval. Det är lite oklart vad som kommer hända. Men det som var intressant och anledningen att jag skrev om det är att det är första gången alla samlas i riksdagen sedan pandemin bröt ut. Och att även sjuka som dyker upp vid den här voteringen kommer att få rösta. Man kan inte hindra en riksdagsledamot alltså att inte rösta trots att man har kanske covid-symptom och kommer dit hostande med feber eller så. Det fanns däremot en nödplan för om det skulle vara så att någon sådan dök upp, att man skulle få gå en separat ingång och liksom gå fram och rösta separat utan att röra någon annan eller vara nära någon annan. Men inför den här voteringen så har det funnits viss oro att det kan bli ett superspridarevent den här röstningen. Vaccin då. Minst 4,315,017 har fått minst en dos vaccin. Det innebär 52,7% av den vuxna befolkningen. Vi är alltså över 50%, hälften, som har nu fått en dos vaccin. 2,4 miljoner, nästan 30%, är fullt vaccinerade, alltså fått båda doserna, och totalt så har det nu delats ut 6,7 miljoner doser vaccin i Sverige, vilket är 580 000 fler än förra veckan cirka. Även denna vecka så har fokus varit på andra dosen, vilket vi ser här i grafen, att det sticker upp extra mycket här på dem med två doser, medan kurvan för bara en dos är lite flackare. Det är fortsatt stora skillnader i hur långt kommunerna har kommit med vaccineringen. Statsvetaren Anders Sundell har satt samman ett diagram, en graf här som visar hur de olika kommunerna ligger till. Den är intressant tycker jag. Vi ser ju här då att den som ligger bäst till, på den här delen så ser man andelen som har fått, eller på x-axeln så ser man andelen som har fått dos 1 och på y-axeln de som har fått dos 2. Och vi ser att på båda dem så ligger ju Vadstena väldigt bra till. Åsele kommun ligger också väldigt bra till. Men sen så ser vi att de flesta ligger här i mitten ungefär. Och att sist, absolut sämst till, ligger Göteborg. De har sämst andel som bara fått en dos. Och nästan sämst andel som bara fått, eller som fått två doser. Och vi ser ju att även Stockholm och Malmö och Göteborg är här. Alltså det är ett storstadsfenomen, vilket är inte så konstigt. Vaccindoserna har ju delats ut utifrån hur stor andel äldre, ja, eller hur stor andel man har haft i respektive åldersgrupp eller respektive fas. I fas 1 så var det ju de äldsta och sköraste, och sen så har det varit i åldersgrupper och riskgrupper ända ner där. Och i storstäderna så är det ju mestadels friska och unga personer som bor, vilket gör att de har fått en lägre andel doser. Och på så sätt så är det ju rimligt. Men det som är lite märkligt här är att det är ju inte så att Göteborg har en större andel unga än vad Malmö och framförallt kanske Stockholm har. Men ändå så har vi nästan 10 procentenheter mindre första doser än vad Stockholm bor. Jag säger vi eftersom jag bor i Göteborg. Och jag har ringt vaccinsamordnaren i Göteborg här i fredags. Så hade vi ett samtal för jag förstod ingenting vad det är som har gjort det här, och i ärlighetens namn så fattar jag inte mycket mer när jag pratade med henne heller. Kristina Rygge heter hon tror jag, eller Kristine. Hon säger att vi får vår andel dos, vi fördelar ut den, vi ger mer till Göteborg för vi ser att Göteborgs kommun ligger lite efter. Det är hela Västra Götalandsregionen som får de här olika doserna. Vi försöker alltså kompensera upp det, men trycket på bokningen är fortsatt så högt. Alla doser går åt. Så ja, vi kan inte göra så mycket mer, säger hon i princip. Och sen kan ju inte hon jämföra då med hur det är i Stockholm eller Malmö. Men det är ju någonting som är skevt där. Det är någonting som är galet som gör att Göteborg just hamnar så väldigt långt efter. Och det är svårt att lite komma åt det när alla säger att ja, alla doser går åt. Vi har högt tryck på bokningen. Vi kommer inte släppa ner till 35-åringar förrän om 2 veckor. Vi ligger kvar på den här 45-gränsen och uppenbarligen så räcker inte det till. För Göteborg ligger fortsatt väldigt lågt. Oklart vad detta beror på är sammanfattningen alltså. Långsamheten gör dock att flera i Göteborg nu istället söker sig ut till småorter i regionen, vilket då innebär att ja, det kanske blir ett slags moment 22 där, vad vet jag. En annan viktig nyhet gällande vaccin i veckan är att vaccinet CureVac eller CureVac har floppat och ger bara 47% skydd mot covid-19 enligt en presentation från företaget i veckan. Det här är ju ett vaccin som EU och Sverige har hoppats på och planerat in för att klara det här målet om att alla svenskar ska få åtminstone en dos vaccin innan hösten. Och det är ju problematiskt. Jag antar, även om vi inte har hört någonting officiellt, att vi nu inte kommer att acceptera det här vaccinet. Vi kommer inte acceptera ett vaccin som inte ens har ett 50-procentigt skydd. Och det innebär att vi kanske inte kommer nå det här målet. Så som det ligger nu på prognosen på Folkhälsomyndighetens hemsida så väntas fortfarande 1 miljon doser, CureVac-doser, nå Sverige i september. Jag gissar att det kanske bara är någonting man inte har uppdaterat. Men vi får se hur det här kommer bli. Klart är att det kommer kanske bli tajt och få till nå det här målet då. För under juli månad så förväntas vi få färre doser Pfizer än vad vi har fått under juni. Och det är ju inte färre doser vaccin som vi behöver nu. En påfyllning av en tredje dos vaccin kan behövas redan nu i vinter, menar Folkhälsomyndigheten. Det handlar främst i så fall om samhällets sköraste. Men det kan även bli aktuellt för fler med påfyllning. Och så några nyheter i korthet. 100 000 svenskar har fått felaktiga covid-svar på sina test. Det är företaget Doktorsgruppen som nu anklagas för bedrägeri att de ska ha sålt negativa intyg för tester, covid-tester som aldrig utförts. 300 personer kommer att tvingas omvaccinera sig i Lund. Detta efter att en mottagning blandat ihop vaccin med koksalt. Hon har alltså injicerat koksalt i 7 personer under en dags vaccinering. Och totalt har det varit 300 personer där och man vet inte vilka det är som har fått det här. Så nu har alla fått erbjudet att få komma in och ta en tredje spruta och det ska vara ofarligt, säger man. Inreseförbudet till Sverige förlängs till 31 augusti, meddelar regeringen. Vilket innebär att man inte får resa in i Sverige utan att vara vaccinerad eller ha intyg på att man inte är smittad med covid-19. Det här gäller ju alltså de som, ja, svenskar får komma in ändå, men de som bor utanför, som inte är svenska medborgare. Även de nordiska länderna inkluderas som svenskar i det här fallet och för dem gäller inte inreseförbudet. Även de allmänna råden, alltså från Folkhälsomyndigheten, förlängs till och med den 30 september som handlar om att jobba hemma och så vidare, hålla avstånd och sådär. Nu tillåts en partner följa med till BB efter förlossning. Det har ju tidigare inte tillåtits, man har fått vara med på förlossningen, men man går till BB så får partnern helt enkelt gå hem. SVT har gjort en genomgång som ser att förändringar nu kommer ske i alla regioner. Skåne kommer satsa 15 miljoner kronor på att starta post-covid-mottagningar. Detta för att hjälpa den växande grupp som har utvecklat långvariga symptom efter att de drabbats av covid-19. Sörmland har stoppat all testning av covid-19 efter att man haft ett dataintrång i en databas. Det här kommer antagligen påverka resultatet som vi kommer gå igenom nästa vecka. Vi får återkomma om det. Pandemin kan orsaka fler drunkningar än vanligt. Detta eftersom att de som skulle fått simundervisning i skolan under året nu inte kunnat få det. Och restauranger har tappat miljarder under årets första månader på grund av restriktionerna. Det visar nya siffror från Visita. Och 250 personer har anmält biverkningar från vaccin till läkemedelsförsäkringen. Antalet anmälningar är ungefär jämnt spridda över de vaccin som har funnits tillgängliga i Sverige. Och hittills har man delat ut ersättning för de som haft lite mildare symptom men inte gått igenom de anmälningar som handlar om mer allvarliga symptom. Man vet ännu inte när det kommer ske att man går igenom dem. Och det var allt som vi hade för den här veckan. Tack så mycket för att ni har lyssnat på denna sändning som alltså var lite mer provisorisk än vanligt. Sitter från ett hotellrum här i Stockholm där vi har varit och sänt Nyhetsmorgon här på morgonen och pratat om helt andra saker. Men nu har ni fått en uppdatering som handlar om coronaveckan som gått. Tycker ni att det var intressant och bra så finansieras det här av en Patreon som jag har. Då går man in på patreon.com/Emanuel Karlsten och så stöttar man om man vill, om man kan, om man har råd, om man har lust och man känner att det har varit viktigt och nyttigt. Tanken är ju inte att det ska vara exklusivt för de som bara betalar, utan att man betalar för att det ska existera, kan man säga, i princip. Så tack så mycket för att ni lyssnade. Ha en fin dag.